When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Var du en svinjobbig bankkund eller
ja,
vad?
Absolut.
Håll på och ringdes vi.
Ja, men jag är jättejobbig i banken. Jag är fortfarande jobbig i banken.
Ja, det kan ju tänka mig. Alltså, men också jag kan också tänka mig så här, om man får dig som bankkund då är man så här okej, vi backar.
Ja.
Skriv vad du vill ha. Vi
kör. Men nej, jag vet inte om det är så. De alltså det är så här, de ringer ju ofta till de ringer hellre till min man. Till min person.
Ja, det är klart de gör.
Och sen får han liksom lämna över luren till mig och sen
I den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer. För att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt så söker jag svaret på frågan, hur blev det så här?
Carolina Neurath, du är 30 år gammal, du är förlovad och har en dotter som snart fyller 2. Du är då författare och journalist. Du blev känd för den stora massan, de allra flesta i alla fall, när du skrev boken om Hockeybank. Nu är du aktuell med en skönlitterär bok, den första för din del. Hur blev det så här?
Nej, men det var ju under det var under min mammaledighet som jag då hade jag precis avslutat min tidigare bok De svenska riskkapitalisterna och korreläste det sista där precis efter min dotter hade fötts och sen så kände jag väl lite att jag hade väl lite kreativitetsångest under föräldraledigheten. Men jag hade väl liksom turen att få ett barn som sov ganska mycket så där i början, var ganska lugnt och har många som hjälper till omkring. Så jag kände att jag ville använda tiden och faktiskt producera någonting. Och då började jag skissa lite grann på en bok. Och sen först var det lite svårt i början, men sen efter ett tag så kändes det självklart.
Har du behovet av att producera
tiden? Absolut, ja.
Var kommer det ifrån?
Jag har nog bara något sånt behov av att hela tiden producera. Men jag gillar liksom att ta tag i saker och göra saker på en gång. Om det är så liksom i jobb eller om det är disken. Jag gillar inte att, liksom att det står att man sköter det sen. Jag gillar att göra det på en gång.
Är Niklas din festman likadan?
Han är inte likadan.
Nej. Tvärtom.
Eller? Tvärtom. Ja. Men jag kan liksom inte förstå det där resonemanget att man liksom, tar disken imorgon. Varför då? Det är väl lika vad man gör. Sen kan man slappna av. Det är så mycket skönare.
Ja. Men okej, och hur kan du slappna av då? För jag menar, du kan alltid hitta grejer i hemmet som du... Eller
exakt. Nej, men jag tycker att jag har blivit bättre på att slappna av på senare år. Jag hade jättesvårt för det för några år sedan. Alltså, så här, tonåring. Jag hade jättesvårt för att ta en söndag och bara vara hemma och inte göra någonting. Jag fick liksom ångest av det, att slappa. Mm. Och sen så någon gång där i... Nej, men så här, 19, 20, när jag flyttade hemifrån någon gång så... lärde jag mig det där, att man faktiskt kan bara ta det lugnt om man behöver inte utföra något. Mm. Och det var ganska skönt när man liksom kom till den mognaden, att man faktiskt bara kan chilla. Jag har jobbat som ekonomijournalist i ganska många år och samlat på mig väldigt mycket erfarenheter och man hör mycket, träffar mycket intressanta människor. Man träffar mycket, har ju mycket informella möten med folk i näringslivet.
Har man?
Ja, alltså man har mycket så här luncher och sånt. Alltså det var ju en av mina, liksom, en regel jag satte upp för mig själv i början, att man måste så här ut och luncha mycket och träffa folk. Ja. Det är så man får höra vad som händer.
Men då är det, så här, då är det verkligen off the record-samtal?
Absolut, ja. Precis. Sen men kan man komma överens med vissa personer att de kanske vill ha ut någonting eller att man, de säger något som är intressant som man kan fråga, vill du säga det här publikt? Men framförallt är det off the record-samtal som man har de här luncherna till. Och mycket då går ju att använda, tanken är att man ska kunna använda det i tidningen och göra nyheter av. Man får höra någonting om någon affär som är på gång eller något liksom, oegentligheter i bästa fall, eller hur man uttrycker det. Men sen är det mycket som inte går att skriva om i tidningen heller. Som jag känner att jag har liksom samlat på mig så mycket att jag vill känna som gjort för att få utlopp för i romanform.
Inte går att skriva om på grund av?
Ja, men olika skäl. Alltså, det finns väldigt mycket olika skäl. Men till exempel en sån sak som att du pratar... Ja, det pratas om att mycket, många finansmän, man hör ganska mycket om vissa affärsmän och finansmän som hur de, liksom, det är väl inte unikt för finansvärlden så, men hur de kanske behandla sin familj, sina fruar och alltså mycket sånt som vi inte ska skriva om, liksom, eller som inte jag är intresserad av att skriva om heller, på, liksom, och framförallt inte på ekonomisidorna. Och man kan höra om hur någon blir avskedad på ett ganska brutalt sätt. Någon mellanchef till exempel som inte heller är någonting man skriver en artikel på, att den här okända mellanchefen blev avskedat på ett elakt sätt. Liksom. Utan det känns också som att någonting man kan skildra i en skönlitterär bok. Liksom. Snarare att man får fram hur kulturen är inne i finansvärlden och i bankvärlden. Och även saker som jag upplever själv, som jag liksom har varit ute och sett. Alltså dels i mitt jobb, men också när man är liksom i en privata sammanhang på liksom event som det finns mycket finansmän och näringslivspersoner på. Och man kan se någon, liksom jag såg bland annat hur en näringslivshöjda liksom tränger sig i ostronskön och liksom går på andra sidan och står och trycker och tycker liksom att det är en fantastisk idé att han liksom bara går förbi alla andra för att han är liksom lite mer värd än alla andra. Och det är bara en sån här jargong som man liksom inte skriver om i tidningen, men som är väldigt, som man ändå kan peta in i en bok.
Mm, det blir bränsle för det.
Ja.
Men tror du att det är många av de här lunchdaterna som du haft som blev lite nervösa när de fick veta att du skulle skriva en skönlitterär bok som ändå någonstans kommer vara lite baserad på någon form av verklig?
Nej, det tror jag inte. Nej, jag tror inte så. Och det är ju verkligen inte meningen att någon ska känna att man hängs ut på något sätt. Det viktigaste är att det inte kommer fram att de har varit källor.
Mm, såklart. Har du själv blivit förvånad över att det är som det är? Alltså just det som är bensinen till boken?
Alltså SCA-härvan är ju ett sånt exempel. Så man blir förvånad ändå hur liksom det... att man inte tänker på att det faktiskt finns granskat, att man inte tänker på att sköta sig bättre när man är i en sån hög position.
Vad tror du det beror på? Är det för att det finns egentligen en massa skit som inte kommer fram, eller är de
slarviga? Tror jag. Ja, absolut. Alltså det, ja, men om man tar SCA-härvan som exempel, så där har det ju bara varit en kultur under lång tid att man använder det här. Man använder affärsflyg och man bjuder in till pampiga jaktresor. Och sen så har det väl blivit utvecklats mer och mer att man använder det här affärsflyget i privata sammanhang och tar med fruar och barn och hundar och allt vad det är. Och liksom reser mer som att det vore ens eget, fast det är aktieägarnas pengar man använder. Det finns inga riktigt som bromsar. Det tror jag är liksom det farliga i näringslivet, att det kanske finns för få personer som bromsar, som är liksom de här som går mot strömmen.
Men om vi backar lite grann och går tillbaka till HQ Bank. Det här blev ju enormt uppmärksammat. Det var ju en jätteaffär som du var med och bevakade. Kanske mest av alla, får man lov att säga, skrev den här boken. Hur blev det så här egentligen?
De här första åren så jobbar man ju väldigt mycket på somrarna hela tiden. Då har man inte så mycket till semester. Och då, allt det här skedde ju under sommaren, att det uppdagades då sent på våren att de hade lätt förenklat, ska jag nu säga, men fuskat i sin tradingverksamhet. Alltså man hade blåst upp siffror, kan man säga. Om jag bara förenklar det väldigt mycket. Och jag var väl en av de som bevakade det väldigt mycket och hade väl liksom fått ganska bra indikationer innan på att det här stämmer inte. Och när jag pratade med folk också, de som ville prata, så tyckte också att man fick en känsla av att alla var väldigt oroliga. Och det handlade också om att i just HQ-fallet så hade ju personalen själva varit med och investerat i så kallade personalkonvertibler. Mm. Alltså man hade, så de var själva, hade själva tagit väldigt höga lån, alltså upp till liksom 13 miljoner, alltså ökat på huslånet så för att själva investera i banken. Och de här pengarna skulle gå helt förlorade om banken gick i konkurs. Mm. Därför var liksom de anställda, liksom även de som var liksom längst ner på golvet, var ju väldigt, väldigt oroliga under hela den här sommaren för att liksom det skulle gå ut för.
Men när kände du att, eller vad var det som fick dig att känna att men det här, vi måste berätta hela den här historien, vi måste berätta den mycket längre än vad vi gjort hittills?
Det fanns en bild av att Mats Friberg går ut i Aktuellt och säger att jag känner inte till det här, jag skyller på sina medarbetare. Och då kände jag att jag ville nog ta reda på vad som verkligen hade hänt. Jag kände att det fanns inte en helt tydlig bild av vad som hade hänt och vem som kände till vad. Och det var ju väldigt tydligt att alla ville skylla ifrån sig, alla skyllde på varandra.
Och hur gick du vidare då? Hur mycket spaningsarbete blev det? Alltså hur... Jag menar, folk vill ju inte prata någonstans.
Nej, men sen så blev det som var bra var att jag började ju prata med frågan Mats Friberg och Sven Hagström med dem. De kunde tänka sig att ställa upp. Och det tog ju ett tag. Sen så gjorde faktiskt båda det i någon form. Mats Friberg egentligen, det var inte så att vi träffades, men han kunde i alla fall svara på frågor över telefon och sen så bekräfta eller inte bekräfta uppgifter jag hade fått och så. Mm. Och sen så när jag hade de två, då var det ganska lätt att jobba sig liksom nera till andra mellanchefer och så. Och säga, nu har jag de här två topparna, pratar i min bok. Kan du också tänka dig att ställa upp? Och sen så fick man liksom, och till slut blev det så att då vill ju alla vara med. Till slut så känner ju, alltså, när man bara har det argumentet, vilket jag också tycker är helt sant, att antingen så ger du din bild själv eller så kommer någon annan göra det. Och då är det väl mycket bättre att man är med och pratar själv.
Var du 25 år här någonstans?
Ja, 24 när jag började var med 25. Ja.
Ja. Det är ändå väldigt liksom ungt att ta det och ändå ta det beslutet att nu känns lite att skriva en bok.
Ja.
Var kom det modet ifrån?
Det är så kul, för när man tänker så här nu, när man är 30 och tänker tillbaks på sin tid, så tänker man så här, men gud, liksom, ja, precis som du säger, man är 24, 25, jättekonstigt. Men då kändes det helt naturligt. Mm. Jag tycker inte att jag... Och likadant nu när jag ser tillbaka på det, så kan jag också tycka att det var modigt att vara så här helt själv och skriva den där boken och bara ge sig ut och bråka med alla finansmän. Men då kände jag inte att jag var modig, utan då gjorde jag bara mitt jobb. Nej, men jag ska inte säga att jag var liksom rädd någon gång. Eller kanske någon gång när jag skulle träffa liksom någon av de här mest hemliga personerna som man hade hört mycket om inne från banken. Men sen så var det som hände efter var ju också att, eller redan innan boken släpptes, att det kom ju stämningshot och så från en tidigare BGD. Det var någon dag när jag kom hem som jag bara hade ett brev från, eller tjock bunt med brev från, eller kuvert från en advokatfirma som då var sådär. Berättade att de då på sitt advokatspråk skulle stämma mig om jag tänkte ge ut den här boken.
Blev du orolig?
Ja, på ett sätt. Alltså, det var ganska oskön känsla att gå och lägga sig den kvällen ändå. Jag hade ändå så här bevis och jag hade liksom, allt var väldigt, jag hade all fakta ändå för det jag skrev. Sen så hade vi då liksom ett stort möte då med där den här vdn då tog med sig typ 6 pers och skulle liksom förklara varför jag inte skulle skriva.
Tog du med dig då?
Nej, men jag var ju på förlaget då, på bokförlaget. Ja. Så då, jag trodde bara att det var förlagets jurist och jag, men sen så tyckte väl de att vi skulle matcha, så jag tror vi var ytterligare någon också, så vi skulle vara lika många. Jag vet inte. Det
fanns man ville matcha upp antalet för att det skulle kännas att man kom in.
Jag tror att något sånt de tänkte. Men de flesta satt ju ändå bara tysta då från förlaget, för de hade inte så, alltså, det var ju liksom en så här mer enmans show där det här advokatgänget då skulle dra liksom sitt case.
Vad hade de för argument då?
Nej, men de hade inga argument. Kortfattat så var just mitt case i det fallet med den personen att han hade sagt upp sig precis innan problemen började liksom synas utåt och sålde alla sina aktier väldigt lägligt.
Okej, jag fattar.
Ja. Och då hade han en tanke om att det inte var alla sina aktier, för han hade kvar några optioner eller någonting, vilket var så här, ja, men du har ju sålt majoriteten av dina aktier. Så det var den typen av diskussioner som aldrig blev särskilt bra.
Vad tänkte du när du sitter i det här rummet? Det är ändå en ganska mäktig känsla att vara den som har liksom tvingat den här ganska högt uppsatta bankchefen att liksom dra ihop sina 6 bästa advokater.
Mm. Och rådgivare och så.
Ja, men som ändå fakturerar ganska saftigt i timmen.
Absolut. Jag vill inte tänka på det kostar.
Och på andra sidan sitter du och liksom... Mm. Ligger bakom det här egentligen. Mm. Kommer du ihåg vad du tänkte under mötet?
Min jurist tyckte att vi skulle låta dem få prata på nu. Så att jag kände ju att jag kan nog vara lite så här, man har väl en liten så här, jag vill ju försvara mig och jag vill ju vara med och debattera och liksom säga men det där är fel, men nu har du inte rätt när du säger det. Och då tyckte väl hon att jag skulle försöka lugna mig lite grann.
Kunde du vara tyst eller?
Ja, jag var ju det. Och sen så ibland så liksom brast det. Så här, men nu, nej, men nu kan jag inte säga så här, det stämmer ju inte. Sen så liksom kom det några år senare så började Mats Kviberg också göra det här, alltså skulle stämningshota fast på Twitter då.
Så det började... Vad svagt! Det är ju riktigt svagt.
Ja. Mm. Så då skulle han...
Det är ju som sandlådenivå så att det är...
Ja, det är...
Men vad skrev han på Twitter då?
Nej, men då var det också att han skulle... Jag kommer inte ihåg exakt nu, men han skulle också stämma mig då.
Det blev en så stor grej. Mm. Och jag gissar... Och boken var egentligen det som blev... Ja, nu är ju rättegången nu, men boken blev på något sätt finalen på hela den här bevakningen.
Absolut.
Tvekade du någon gång på att här, fan, det händer mycket här?
Ja, nej, men jag fick ju något mejl från en av de där personerna som ville då försvara sig och försökte få mig att inte skriva, som ändå så här, började förklara att jag har en lång karriär, han hade då en lång karriär och han har ett x antal barn och jag kommer att förstöra hans liv om jag skriver det här. Och det är klart att sånt kan ju alltid kännas lite jobbigt. Samtidigt som jag känner att jag vet att det är bara en strategi för att jag ska tycka att det är jobbigt. Så medan jag läser det tycker jag så här att det är klart att det är synd om hans barn. Samtidigt som jag tänker att det är inte mitt ansvar att han har skaffat barn. Och sen har en karriär där man kanske inte beter sig helt 100% korrekt.
Och det, men det landar aldrig i någon form av hot eller?
Inga konkreta hot, nej. Jag tror folk tror att jag får mycket mer så hat än vad jag får. Bara för att man är ung kvinna. Men jag tror också min roll som ekonomijournalist så tror jag att jag kommer undan det där värsta ändå.
Och varför det?
Nej, men jag tror att man liksom granskar näringslivet. Och det är väl ändå någonting som många, även näthatarna, gillar tror jag att man gör kanske. Mm.
Så att jag liksom... Du står på deras sida lite grann.
jag vill inte säga att jag står på deras sida.
Jag tycker det är nöjrat för trollen.
Nej, men för tusan, absolut inte. Nej, usch. Men...
Jag kan fatta, de tycker att du sparkar uppåt.
Ja, precis. Mm. Men så fort man skriver om... Liksom, jag skriver också mycket om jämställdhet och så. Och så fort man är inne på de områdena så kan man ändå få sådär mejl som är så här, men förstör inte ditt goda rykte nu. Om jag ska nämna något exempel på liksom motsatsen så var det väl under Saab-tiden då. Alltså när Saab kraschade så var det ju Victor Müller då som kom in och tog över och skulle köpa Saab. Han stod ju på liksom en presskonferens på Café Opera och berättade att han ska köpa Saab och rädda hela Saab. Och sen hade jag då några dagar senare hittade det här prospektet som jag gick igenom då att han inte hade tillräckligt med pengar för köpet. Så han stod och lovat allting och så fanns inte pengarna. Men han var ändå sådär att han skulle säga smsa på kvällarna och men det är såhär absurt. Så det var ju...
Ja. Om vadå? Alltså om...
Nej, men såhär lite på gränsen såhär, vad man går på kvällen, vilket liksom kan du tipsa vilket liksom vad man går på kvällen och vad man går ut.
Och så Victor Müller gjorde det här?
Ja, så det var lite absurt.
Det är en väldigt speciell person måste
jag säga. Ja, men jättespeciell person. Verkligen. Ja.
Vad tipsade du om?
Nej, men jag tror inte jag vet inte ens om jag sa
det. Ja, jag kan gå till Soap Bar, det är jävligt hett.
Nej, jag tror inte att jag sa det. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag svarade. Det är också väldigt svårt, för egentligen vill man ju bara... Man vill ju vara väldigt så här rak och tydlig och så här, i fan.
Ja, men samtidigt så vill du behålla den kontakten.
Samtidigt vill man behålla kontakten för att man ska fortsätta få bra nyheter och så. Jag skrev väldigt mycket om det där och så tror jag att jag hade någon nyhet som man blev väldigt irriterad över.
Ni har inte kontakt här idag?
Så här, nej.
Nej.
Nej. Alltså, jag skulle nog inte svara om jag ringde.
Du blev nominerad till Guldspaden för ett gräv om revisorer. Mm. Hur blev det så?
Det var ett av mina första större gräv efter HK Banks krasch. Jag bestämde mig för att granska eller titta på den här sektorn mer noggrant. Det kan låta skittråkigt. Ja. Och vi var också lite oroliga för att det här kommer ingen läsa om. Men sen när man började liksom, så här, grotta i det mer så ändå kom det... Alltså jag tror att nidbilden av en revisor är...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Någon så här korrekt farbror med liksom sin portfölj. Men det visade sig vara vissa ganska giriga personer som ändå sett till att med sin kunskap se till att tjäna sjukt mycket pengar själva. Att liksom använda det här till att kringgå skatter och verkligen hitta luckor i lagen för att tjäna väldigt mycket pengar. Som senare faktiskt ledde till att Anders Borg ändrade skattelagen. Ja, men det kändes så stort att få liksom åka på den här liksom guldspadegalan.
Ja, hur är en sån tillställning?
Ja, men den är som full av journalister under 2 dagar någonstans. Då tror jag var i Växjö och sen brukar jag vara i Göteborg eller Malmö och Stockholm. Jag åker runt i olika städer varje år. Och så är det seminarier under 2 dagars tid eller 3 dagars tid. Och sen så är det då sista på lördagen som den stora liksom, galan är middagen och festen där vinnarna då utses. Och vi var ju inte särskilt förhandstippade. Just tror jag också för att ingen var särskilt insatta i vårt gräv. Jag var fruktansvärt nervös under liksom den här galan som är på kvällen. Och jag liksom äter ingenting. Jag älskar mat annars, men jag kan liksom inte äta och bara dricka vin.
Och det är bra.
Ja, men jag vet inte om det, ja, jag vet inte om det var så bra, men det var ändå liksom så det funkade just då. Ja, men sen så kommer det här att alla liksom nominerade att det rullas upp då. Och sen börjar de läsa upp vinnarmotiveringen. Och jag är helt övertygad att jag tror jag sitter och säger det älta under hela middagen. Jag kommer inte bli ledsen om vi inte vinner, vi kommer inte vinna, men jag kommer inte bli ledsen då liksom. Men bara så här, jag ältar det där under hela middagen. Men sen läser de den här motiveringen och sen hör jag liksom, för att ha granskat Sveriges största revisorer. Och då alltså, jag vet inte vad som händer, men jag bara skriker rätt ut och får så här, alltså jag tror jag aldrig har varit så här glad så sånt snabbt ögonblick så plötsligt och fått sån liksom otrolig glädjechock. Och sen ska vi liksom gå upp på scen och jag då som bara dricker massa vin och min kollega är också helt ställd. Och innan då har ju Jan Josefsson varit uppe som vann för TV-klassen och varit lite skön och dragit något härligt skämt och så här, min åttonde guldspade. Liksom. Och så kommer vi och bara är så här, du vet, två ungdomar som var, alltså vi är verkligen beter oss som ungdomar. Min kollega får först micken, han får inte ut ett ljud, bara står och stirrar och ler och sen rycker jag liksom micken i hans och bara skriker någonting och det är så jävla kul med ekonomi, journalistik. Men alla sa i alla fall att det upplevdes att vi var väldigt genuint glada på scen. Det hade gått fram.
Ja, det är en omskrivning för något annat, men vad härligt ändå. Men ja. Med den här totala lyckan då över det här, var det bara för att tävlingsmänniskan var där eller vad var anledningen till
det? Det var så, det är ändå journalistvärldens liksom, ett av de finaste prisen och att vinna det så liksom, man ändå är så ung kändes ju liksom helt ja, fantastiskt. Och jag förstod ju också någonstans att det här, nej men det är så bra kvalitetsstämpel att ha med sig sen också. Att man ändå gjort det här stora grävet och fått det här priset som gör att det nästan blir lite lättare efter det, ska jag säga. Fler folk hör, alltså det är lite så att det får ju en liten effekt på så sätt att apropå det här jag sa att jag skulle äta mycket luncher med så här, bolagsägare och folk. Det blev ju mycket lättare sen också när du liksom hade ett större gräv bakom det var mer etablerad. I början, för när jag anställdes på Svenskan, då var det alltså ett av mina mål som jag hade med min chef att du måste ut och träffa liksom, bolagsägare. Och när jag ringde till folk då, det var ingen som visste vem jag var. Som så här, jag är journalist, jag heter Carolina Neurath. Ja, okej, vi kan väl äta lunch, men det var ingen som tyckte det var kul. Sen var det nästan så att folk då i näringslivet kanske hörde av sig till mig och vill äta lunch då, och kanske berätta något och så.
Men vi ska fastna lite mer, för någonstans är det ju här det föds, det som är du idag, karriärsmässigt i alla fall. Vad är egentligen, kan du peka på vad som är startskottet, vad som blir?
Men det är väl när jag söker in på JMK och där kom jag in som reserv, men jag kom ändå in där. Och sen så tycker jag det går lite trögt, för jag tycker det liksom inte är, så då plugga samtidigt på Popjus, journalistskola som är privat. Och då så bestämmer jag mig för att när vi ska i en grupp gå ut och besöka en tidning och ett jobb om så väljer jag Dagens Industri. Vi intervjuar då redaktionschefen där. På det, precis. Och då så pratar jag väl liksom lite extra med henne och frågar sen efteråt. Jag ringer dagen efteråt och frågar om jag möjligtvis inte kan få en praktikplats. Och sen säger hon, ja men visst, skicka ett CV och sådär. Och sen så skickade jag ett CV och kryddade det ganska mycket.
Var det någon konkret lögn? Vi alla har ju de där.
Så himla svårt att komma ihåg. Men inte lögn, men överdrift. Väldigt starka överdrifter. Typ att jag skrivit mycket i tidningar förut till exempel. Och sen drog jag mycket på att jag var väldigt intresserad av aktier och tyckte det var väldigt spännande och så. Det gillade de ju väldigt mycket. Sen svarade hon till slut att så här, du kan få komma några veckor här i sommar och praktisera. Och då var jag helt överlycklig och gjorde det. Och sen under den perioden så var det ju hela tiden så att den redaktionschefen gick ju på semester och så var det nyhetschefer och sen började folk tro att jag kunde något, vilket jag kunde inte alls så mycket. Så allt gick hela tiden ut på att låtsas att man kunde. och bara bita ihop på så här, jag fixar det här jobbet och skriver om den här nyemissionen i det här bolaget. Och sen var det bara googla och fråga alla kollegor och så där. Sen när sommaren var slut, då stod jag inför valet, då fick jag vikariat där. Så då stod jag inför valet att börja fortsätta plugga eller att hoppa på det här tåget. Och då hoppade jag på. Sen så de andra journalisterna som kom ut ett år senare efter finanskrisen eller under finanskrisen, det var jättesvårt att få jobb då. Mm. Så att med facit hand så var det ju liksom bra val. Och sen så jobbade jag ju liksom hela den här, jobbade på di.se under hela hösten, och det var ju ganska liksom turbulent då, för då utbröt hela finanskrisen och allt skulle ut snabbt och man skulle skriva snabbt hela tiden. Så det var ju lite speciellt.
Men det är ju också roligt, för det som var för nästan alla andra människor ganska obehagligt måste ju ha varit så här, wow,
ja,
att få med om
det. Ja, absolut. Liksom hela Lehman Brothers fall och, liksom, och det här som, och Island som typ höll på att liksom gå under. Det var liksom en helt absurd period. Och i Sverige var det framförallt Swedbank då, som var liksom den bank som var mest illa ute. Men det är också där, det är där jag gör mitt första stora misstag också under den här liksom perioden, under min första period. För då, jag har ju en chef, en väldigt bra chef som tror väldigt mycket på mig där på di.se som är nyhetschef. Och som, när Swedbank då ska ha kvartalsrapport som är liksom, det är ändå krisbanken och det är liksom det tyngsta uppdraget att åka ut på den här kvartalsrapporten och rapportera om vad som händer. Och hon ändå tycker att, så här, säger på ett möte att Carolina kan göra det här. Och jag kände mig själv lite så osäker på om jag verkligen skulle klara av det, men gjorde det absolut. Jag åker på presskonferensen, ska direkt rapportera och den vdn säger så allvarliga saker som att de ska göra en ny emission till exempel, ta in nya pengar för att liksom rädda banken. Och jag är lite osäker på om jag verkligen hör rätt och vågar liksom inte skriva det här.
Shit.
Ja, så är jag så här, fan, och så hör jag alla andra journalister sitter bredvid och så smattrar på sina tangenter. Och jag tänker så här, fan, vågar jag? Men så vågar jag inte göra det. Och liksom mina chefer började skriva, har du hört det här om nyemission som alla nyhetsbyråer rapporterar om nu? Och så, ja. Så att, och sådana där saker var det liksom hela tiden. Så att jag kom hem och ville liksom, när jag kom tillbaka ville jag inte se någon i ögonen och bara liksom, och satte mig på min plats och kände mig som världens sämsta journalist. Vilket jag var då. Uppenbarligen, det verkligen totalt misslyckats med uppdraget. Hela den dagen var sån här katastrof. Riktig katastrof. Så att jag tänkte att nu är det kört. Nu kommer jag aldrig bli en riktig journalist. Så att jag var väldigt förstörd. Men sen kom ju liksom, sen slog ju finanskrisen också mot tidningarna. Så att alla vikarier åkte ut, inklusive jag. Mm. Jag lyckas under liksom hela den här, alla de här månaderna under sommaren och under hösten där, lyckas få alla att tro att jag är ganska bra och kan ganska mycket och är liksom ganska smart. Och sen helt plötsligt så bara, nu är det så tydligt att jag är inte det. I och för sig så var jag då, som sagt, ändå rekommenderad av min chef till ett annat jobb. Sen då så sökte jag sommarjobb på Svenska Dagbladet sommaren 2009. Och någonstans känner jag att jag ändå kan och är ganska bra på något sätt, tror jag börjar känna igen. För då, sen var det ganska jobbigt under den här tiden när man är vikarie. Då var det två andra tjejer och jag som var sommarvikarier. Det är lite Hunger Games, för då är det ju liksom att en ska få vara kvar av oss tre. Och det är just hemskt, så vi tre blir ju så här jättebra kompisar. Samtidigt som vi någonstans ska tävla mot varandra, blir det ju.
Ni visste det när ni klev in på sommaren?
Ja, man visste, eller någonstans mot slut, man anade ju, kunde ju ana det. Man försökte ju höra sig för lite grann och så anade man att, så här, att det fanns kanske någon plats kvar att få vara vikarie under en längre tid efter sommaren då. Så det hela tiden var ju ganska, på något sätt en ganska jobbig period då, innan man blev fast anställd.
Och sen steget ifrån, alltså för att svenskan har ju profilerat dig väldigt hårt, får man ändå lov att säga. Mm. Hur kom det sig att det blev så egentligen?
Vi hade en baksideskolumn under den tiden, under den sommaren där, som jag började skriva. Någonstans där så tror jag att jag lyckades väl med det på något sätt. Mm. Jag kommer ihåg att min första krönika var om H&M och H&Ms vd. Jag hade varit på en presskonferens där H&Ms nya vd, Carl-Johan Persson, skulle utses. Och jag tyckte att det var sånt att han var så omgärdad av pressmänniskor och det var en sån vägg, alltså så som det funkar där mycket, att pressmänniskor ska liksom ta ju nästan över, att vd:arna får knappt prata själva utan de blir som daltade med som barn. Och jag skrev om det, jag kommer inte ihåg exakt vad jag skrev, men någonting om att Carl-Johan Persson hade fått munkavel och jag tyckte väl att ska man vara vd för ett av Sveriges största bolag borde man i alla fall kanske kunna få prata själv. Och jag skrev det här i en krönika som blev liksom ganska uppmärksammad. Och den morgonen så ringde den presschefen och skrek på mig. Alltså det var den värsta utskällningen jag fått, tror jag, på länge. Alltså hon gick upp i falsett. Hon var helt, helt vansinnig. Hon skrev att hon skulle se till att jag skulle bli av med jobbet. Och de skulle gå vidare med det här. Och allt var liksom, du var lös. Liksom.
Shit.
Ja, det var ganska, men tungt. Men samtidigt så var det, så hade jag fått, fick jag extremt mycket bra respons, ja, på den krönikan från så här, journalistkollegor som också var med på att det här är liksom, det här är ju ett fenomen som blir allt starkare, vilket är än idag, eller ännu värre idag, att det är liksom kommunikationschefer och presschefer som nästan styr liksom bolagen och allt är så kontrollerat och alla citat ska kollas liksom jättenoga och helst ändras helt och liksom, det hade ju börjat redan då.
Är du liksom, du är stalltjej från,
ja,
från
grunden? Scratch. Mm, ja,
då, hur kom det sig att du började med hästar?
För att jag blev tvingad från början.
Va?
Men, ja, faktiskt. Min mamma höll på med hästar och tyckte så här att det här ska du göra. Mm. Men jag tyckte att det var lite tråkigt i början att rida också, för det gick men det gick liksom lite trögt. Att man sitter och, när man är så liten så gör man inte så mycket. Man sitter på hästryggen.
Hur gammal var du?
7. 6-7.
När du började? Ja. Och då sitter man mest, ja, runt.
Ja, precis. Och det tyckte jag var ganska tråkigt. Så jag var mycket så här stökig. Jag ställde mig upp i staden och vände mig om. Och det var lite så här.
Vände
dig om? Baklänges och så här. Men så här jobbigt.
Hur mådde du när du var liten egentligen?
Jag vet inte.
Vi är på något här nu, tror jag.
Ja, nej men.
Har du pratat med någon om det här på riktigt? Nej.
Borde jag göra det?
Jag tror faktiskt det.
Ja, okej. Okay. Finns... Nej, men jag tyckte att det var liksom, gick lite trögt. Mm. Sen däremot så blev det väldigt kul när man började komma igång och rida mer och jag började tävla när jag var ganska ung också i hopp. Hoppning. Så. Mm. Och då, ja, men då tyckte jag, liksom, i och med att jag liksom började rida ganska många dagar i veckan och så kom jag liksom in i det här. Och tävling var ju, tycker jag, var jättekul.
Hästarna har hängt kvar då? Hästarna har varit med,
ja,
hela livet? Hela,
ja, jag har aldrig inte ridit. Mm. Så det har varit med hela tiden.
Hur har du format dig?
Jag tror att man blir ganska... jag tror det är ganska bra att ha den där stalluppväxten. Man blir liksom lite tuff och orädd och liksom inte så sjåpig på något sätt, tror jag. Man är van att ta i och jobba. Så får man liksom på det där ganska tidigt att man hjälper till i stallet och sköter allt runt omkring och så.
Efter att du gått ut gymnasiet, vad hände då?
Då flyttade jag till Lidingö. Dels för att jag hade min dåvarande sambo där och för att jag började plugga på universitetet.
Hade du någon sambo när du gick gymnasiet, eller?
Nej, efter gymnasiet, precis.
Ah, okay.
Så det träffades när vi var 18 och sen så, i och med att jag började plugga på universitetet så var det liksom lite närmare att ändå flytta till Lidingö. Och sen köpte vi egen bostad då när vi var 19. Jag blev väldigt intresserad av liksom, räntor och hur min bolåneränta funkade. Dels när jag kollade på lägenhet för att få en känsla av när priserna går upp och ner och vad det beror på. Men också sen när man väl fick lån då, vad styrde räntan och så. Och då blev jag väldigt intresserad av ekonomi och någonstans därav också världsekonomi. För det är, liksom, det är så mycket som påverkar räntorna.
Hur var du som tonåring, som barn och tonåring?
Som barn var jag ju ganska jobbig ändå.
På vilket sätt?
Stökig. Alltså, jag har ju alltid varit jobbig som litet barn också. Så här, skrikig och jobbig och så. Mm. Det har jag fått höra väldigt mycket. Och väldigt mycket energi, liksom, så, som vissa barn är. Så här, stökig och lite störig.
Och i tonåren sen?
Jag skulle inte säga att jag var liksom superspårad så egentligen, utan... Jag, i och med att man alltid var tvungen, i och med att jag hade egen häst så var jag alltid tvungen att så här, gå upp tidigt på morgonen och ta hand om hästen och så. Så att när alla kompisar gick ut och så här, festade, jag fick ju liksom, kunde inte alltid vara med på den delen riktigt. Utan jag fick ju... ibland kunde jag vara det. Och då, någon gång så var jag liksom med och så, jag kom ihåg att jag somnade i boxen så jag höll på att mocka. Så här, så någon annan så här, tjej hittade mig. Och så bara, just för att man skulle försöka göra både och.
Jag vet inte, min fru rider ju en del. Det är ju, om jag skulle välja någonstans att sova så är det ju inte när jag mockar i boxen. Det är ju inte det trevligaste.
Nej, men jag tror att jag bara skulle ta en liten paus.
Ja, den flyttar lite bajs. Jag passar på att sova lite.
Ja, precis.
Du skulle beskriva dig som lite lugnare då?
Men jag har inte haft någon så här supergalen knarkperiod eller något, ingen sånt där, sån period riktigt.
Om du tittar liksom på hur det ser ut idag, om man ser bankväsendet idag, vi var inne och pratade om det lite förut idag. Hur tycker du att det är?
Alltså det är svårt. På ett sätt så blir allt liksom bättre, att det blir mer så här reglerat och mer kontrollerat och så. Och sen så helt plötsligt så kommer såna här, det kommer hela tiden nya skandaler. Så nu är det Swedbank som är i kris igen, då får man säga. Så man slutar ju aldrig att förvånas heller. Det är lugnt i perioder och sen plötsligt så blossar det upp. Det känns som att vi hela tiden kommer ha nya kriser i bankvärlden. Hur mycket vi än håller på att reglera och så tror jag att det finns en kultur i vissa banker i alla fall, där det här jag var inne på tidigare, där man kanske inte heller lyssnar på de här whistleblowers och de som liksom ska försöka säga ifrån. Och så länge man inte gör det ordentligt så kommer det hela tiden uppstå nya kriser.
Om vi skulle göra ett försök nu efter det här samtalet att ändå genom en mening svara på frågan hur blev det så här? Vad skulle du säga då, Karolina?
Då skulle jag säga att jag nog alltid haft väldigt mycket energi och velat göra någonting vettigt av den.
Och de facto gjort det också, ska man väl kanske säga. Jag tror ju att om man skulle gå tillbaka till vad som hänt. Det är ju roligt att hela din karriär börjar ju med att du är världens jobbigaste bankkund. Det är där allting börjar någonstans. Köpa egen första lägenhet. Du, det här var superhärligt att ha dig här.
Verkligen.
Och tack för att du fick komma hit och få reda på exakt hur det blev så här. Skönt att vi redde ut det en gång. Ha det så bra. Och hälsa Mats nästa gång.
Absolut.
Kan vi inte twittra någonting till honom nu?
Mats, du, en twitterduell. Ja, det är superhärligt.